Det är tisdagen den 9 november. Du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Välkomna! Mitt namn är Andreas Eriksson. Idag ska vi diskutera den situation som uppstått vid EUs östgräns mot Belarus. Ni har säkert själva läst och eller hört om detta. Tusentals människor befinner sig i Belarus och vid den polska gränsen med siktet inställt på att ta sig till EU. Drygt 20 000 irreguljära gränsöverträdelser har registrerats hittills i år och nu har polsk militär skickat soldater för att få kontroll över situationen. Exakt vad är det som händer och varför sker det? Det ska vi tala om idag. Med mig för att göra det har jag Fredrik Löjdqvist, chef för Stockholm Center of Eastern European Studies. Välkommen hit, Fredrik.
Tack så mycket. Roligt att vara med.
Och du är, ska sägas, också tidigare diplomat, bland annat Sveriges ambassadör vid OSSE, säkerhetsorganisationen i Wien, och även varit Sveriges första ambassadör för hybridhot.
Det stämmer, ja.
Ja, Fredrik, vi börjar väl från början. Vad är det som sker just nu vid gränsen? Och vad är upprinnelsen och bakgrunden till det, om vi tar det från början, så att säga?
Alltså det här har ju det vi ser just nu är ju en akut krissituation som har uppstått de senaste dagarna, därför att det rör sig om så många migranter och det uppstår en ganska kritisk situation också på grund av väder, och de humanitära situationen är så svårt för de här migranterna som har fastnat vid gränsen. Men det här har pågått just från den belarusiska gränsen, så är det här någonting som började i försommaren, i juni, och först kanske framförallt mot Litauen, lite senare mot Lettland, men det har också varit fram och tillbaka mot Polen tidigare. Och det har uppmärksammats i media, men inte alls på det sätt som det har gjort de senaste dygnen här, därför att det här är en kvantitativt mycket större händelse, det som händer nu. Men man får nog gå tillbaka ännu längre för att se upprinnelsen och rötterna till det här. Vi ska också komma ihåg att den här metoden, om jag får kalla det så, för det är väl det är. Det är liksom det här är ett politiskt instrument, eller ett instrument som man sätter in från politiskt håll för att uppnå politiska mål. Vi såg hur den här testades då, inte av Belarus, men av Ryssland. Dels mot Norge längst upp i norr, rysk-norska gränsen 2015, och senare vintern 2016 mot Finland. Och det var ju efter, så att säga, den ryska aggressionen mot Ukraina inleddes och sanktionerna infördes och så vidare. Men också då sammanföll det här i tid då mot den stora, så att säga, migrationskrisen, eller vad man ska kalla, som inträffade då 2015 i Europa. Och det här tror jag man kan se lite grann som en blåkopia av det som Belarus nu har gjort sedan i början av sommaren. Och bakgrunden till det är ju då att det genomfördes ett val i augusti förra året i Belarus med uppenbart valfusk, och som då ledde till omfattande protester, demonstrationer, fredliga demonstrationer från den vitryska eller den belarusiska befolkningen i en skala som jag tror överraskade alla. Det mobiliserade, var ett väldigt starkt mobilisering från den demokratiska oppositionen och civilsamhället.
Så det gjorde regimen i Minsk lite förvånad och skärrad, kanske?
Definitivt. Och de första veckorna hade man lite svårt att hantera det här. Men sen så satte man in en väldigt brutal repression mot demonstranter. Och som har accelererat eller stegrats över tid. Många har kastats i fängelse. Många har flytt landet. Det finns många uppgifter om tortyr och omänsklig behandling och så vidare. Och EU har infört då sanktioner också mot ledningen, regimen i Belarus. Det här fortsatte in på våren, och den 23 maj i år så fanns det ett plan som skulle flyga från Aten till Vilnius. Ett Ryanair-plan som tvingades ner när det befanns över belarusiskt luftrum i Minsk, därför att man ville komma åt två stycken, eller en ledande, så att säga, oppositionell och hans flickvän, som man tvingade av flygplanet i Minsk.
Roman Protosevich heter han väl?
Exakt. Och planet försenades med 8 timmar. Och det här är ju en del som man kallat, det här är ju liksom en statssanktionerad flygplanskapning och skapade oerhört säkerhet. Och det här har också då fått europeiska västliga flygbolag att inställa flygningar till och över belarusiskt luftrum. Och inte så långt därefter, och ja, och då kom nya krav på sanktioner mot regimen i Minsk och så vidare. Och då såg vi då, man försökte nog mot alla länder, men att det dök upp så att säga flyktingar, migranter vid gränserna. Och i början av sommaren så var det mest tal om Litauen. Och då uttryckte Polen solidaritet med Litauen, och sen var det lite mindre omfattning mot Lettland, och sen som jag sa tidigare så har det kommit och gått lite grann mot Polen det här. Och som sagt, jag tror att det här är, det är ingen slump. Det här är inte migranter som på egen hand har tagit sig via till Belarus, och de är inte alls intresserade av att söka asyl i Belarus. Utan deras resa genom Belarus har underlättats, och det finns då uppgifter om att man från belarusiskt håll har sagt upp etablerat fejkade resebyråer. Det finns uppgifter om att det har gått upp till 50 flygningar i veckan från olika destinationer i Mellanöstern till Belarus. Och där också turkiska och ryska flygbolag har varit involverade, och det finns också uppgifter, man har kunnat se de senaste dagarna och inte veckorna bilder och filmer från Minsk, att det har samlats en större mängd migranter från Mellanöstern, och det verkar framförallt handla om iraker eller kurder med irakiskt ursprung.
Just det. Så det här är alltså, kan man säga att det är en flykting eller en migrantrutt som helt enkelt har organiserats av den belarusiska staten med ett visst politiskt syfte.
Det tycks så, och man har underlättat för dessa migranter att flyga till Belarus, inte för att de ska stanna i Belarus eller komma till Belarus, eller att det finns någon humanitära överväganden kring de här flyktingarna och migranterna, utan man flyger dem till Minsk och man vill då det finns då filmer och trovärdiga uppgifter, medieuppgifter och så, att de sen mer eller mindre tvingas då till gränsen och inte till normala gränsövergångar där det finns alltså tullstationer och passkontroller och sådana saker, utan då ut i terrängen i skogen. Och att de tvingas fram av olika former av belarusiska säkerhets, alltså gränsvakter, polis, vad det nu kan vara, det heter fortfarande KGB i Belarus. Och som också förhindrar att de här migranterna, flyktingarna kan vända tillbaka. För det är inte alls, man vill inte alls ha tillbaka dem i Belarus eller till Minsk, utan... Och då uppstår ju den här väldigt obehagliga situationen då, att är människor då som är nu i nattfrost, det är kyligt, utan mat, i bästa fall enkla tält eller någonting, som då sitter fast vid gränsen, de släpps inte in i EU, men de kan heller inte vända tillbaka in. Och det här är ju ett väldigt cyniskt sätt att manipulera eller instrumentalisera det här. Och jag tror tidpunkten, varför är det Polen just nu? Och det kan man ju spekulera i, men jag tror att mycket det här handlar om dels för att Belarus vill hamna i en förhandlingssituation med EU. Man vill ha sanktionslättnader, man vill på något sätt kunna förhandla till sig en bättre situation med EU och skrämma EU och visa att man kan tillgripa den här typen av mer eller mindre aggressiva antagonistiska metoder för att sätta press på EU eller ett enskilt EU-land. Och det gör man då, och det är det som då kallas för hybridhot. Alltså att man använder framförallt icke-militära men antagonistiska medel. Alltså medel som är avsedda att på något sätt åsamka skada. Men de är inte militära för att uppnå ett visst politiskt mål. Och då instrumentaliserar man just alltså migranter, flyktingar. Och att man gör det mot Polen just nu, det tror jag är det att man... De här antagonistiska medlen blir ju som mest effektiva när man utnyttjar, inom citationstecken, motståndarens svagheter. Och här finns det flera svagheter då. Det ena är Polens relation till övriga EU just nu. Det finns ändå en omfattande diskussion om rättsstatsläget och demokratin, situationen för demokratin, inte minst inom rättssektorn då, där det finns en konflikt eller strid mellan Bryssel och Warszawa. Så att man vill ju utnyttja det här också för att försvaga sina närmaste grannländer, försvaga EUs interna sammanhållning och solidaritet, och inte bara EU men även NATO, men i det här fallet handlar det kanske framförallt om EU, och då göra grannländer som Polen, Litauen och Lettland mer sårbara och också kanske mer eftergivna då. Och den andra, så att det finns en sårbarhet här, det är liksom Polens redan utsatta ställning inom EU som man då vill utnyttja. Det andra är då att man tar då en fråga som tillhör en av de mest politiskt kontroversiella inom EU, och där det inte finns någon enighet inom EU, både inom EU-länder och mellan EU-länder, nämligen migrations- och flyktingpolitiken. Och där också man vet där ett område där EUs politiker är ganska ovilliga att inta en tydlig position. Och särskilt i en situation där man då så att säga, cyniskt kan utnyttja bra tv-bilder på väldigt utsatta människor. Vi tror oss veta genom pressuppgifter och så vidare att det är åtminstone 9 stycken av de här som har avlidit. Alltså det är en fruktansvärd situation på gränsen. Så att Polens eller Litauens eller Lettlands eller EU-politiker hamnar lite grann i liksom ett omöjligt val här. Alltså damn if you do and damn if you don't. Å ena sidan kan man inte ge efter för det här så att säga, belarusiska utpressningsförsöken. Å andra sidan så vill man förstås inte uppfattas som ansvarig för de här migranternas öde i en väldigt, väldigt svår humanitär situation. Och vi ser ju också då, man ser på sociala media och så vidare, att det verkar fyllas på rätt mycket. Och det finns lite olika uppgifter, men någonstans att det ska finnas någonstans mellan 8 och 20 000, 22 000 migranter i Belarus då, som kommer in via Minsk framför allt. Det här är ju en farlig situation också, därför att länder som Polen här, de har då inte bara polis och gränsvakter utan nu också, som du sa, militär vid gränsen, beväpnad personal. Bakom de här migranterna på den belarusiska sidan så står beväpnad belarusisk personal av olika slag. Och det har redan, det har förekommit skottlossningar. Och det är lite svårt att veta exakt vad syftet var med dem, men någon kan ju ha varit att det har varit belarusiska gränsvakter eller någonting som så att säga har skjutit varningsskott för att säkerställa att de här flyktingarna inte försöker ta sig tillbaka. Men de här, det är ju väldigt korta avstånd vid gränsen, man står öga mot öga mer eller mindre över taggtrådsstängslen, och det kan ju mycket lätt uppstå en incident här där
mellan polska och belarusiska styrkor helt enkelt.
Ja, och där man beskjuter varandra. Så att det är ett väldigt farligt och spänt läge, och det här kan ju också, om man får spekulera, det här kan ju kanske vara någonting som också cyniskt man försöker utnyttja från belarusiskt håll så att säga, för att utlösa en incident. Sen är det ju så att det här, och jag tror att Belarus, de vill ju också avleda uppmärksamheten från olika interna problem just nu. Alltså man har, stora delar av Östeuropa har ju en väldigt besvärlig covid-situation just nu, inklusive Belarus. Vi har ett spänt läge mellan Ryssland och väst som har med gas- och energileveranser, väldigt höga energipriser. Nord Stream 2-ledningen och så vidare. Vi har en fortsatt och de senaste dagarna eskalerat högt, väldigt uppskruvat högt tonläge från ryskt håll mot Ukraina. Återigen trupprörelser, ryska trupprörelser längs den ukrainska gränsen. Vi har en situation där vi väntar på en ny regering i Berlin i Tyskland. Vi har en ny amerikansk administration som fortfarande söker att hitta den rätta balansen i sin Rysslandspolitik och sin Östeuropapolitik generellt. Så att jag tror att det här är också ett sätt att nu testa lite grann gränserna och om man kan försvaga den interna sammanhållningen inom EU, inom EU-länder, att göra så att säga de EUs östligaste medlemsländer mer sårbara, mer utsatta, men också testa solidariteten inom NATO och så vidare.
Du nämner ju Ryssland här, vilket naturligtvis är intressant, för att vi har ju dels du beskriver det här motiven från Belarus sida där man har sanktioner man vill bemöta så, men det finns också ett rysk finger med i spelet här att man vill så att säga på ett större plan testa spelets förutsättningar för att eventuellt utmana både EU och USA. Förstår jag rätt då att Ryssland finns inblandad här någonstans bakom?
Alltså det är ju väldigt svårt att uttala sig om exakt hur samordnat just den här migrationsincidenterna längs den polska gränsen är just nu mellan Minsk och Moskva. Däremot kan man ju säga att det finns sammanfallande och gemensamma intressen. Det såg vi ju efter också alltså valet då i Belarus förra sommaren. Och den här typen av demonstrationer, alltså demokratisk opposition, demonstrationer, manifestationer och så vidare är någonting som man i Kreml är väldigt livrädda för, och därför har man ett starkt intresse då att också regimen i Minsk får kontroll över sånt här. Och den repression som vi sen såg från den belarusiska regimens sida, polis och så vidare, har ju då allvarligt försämrat Minsks relationer till väst, till EU och så vidare. Och ett isolerat Belarus utan kopplingar västerut är ju i, får vi anta då, i Rysslands intressen, som då vill ha en starkare integration mellan Ryssland och Belarus. Sen så finns det kanske några par andra aspekter på det här. Inledningsvis, som jag sa, nu verkar det ju, om man får tro medierapporteringen, mest handla om irakiska och irakisk-kurdiska migranter. Men i början så var det ganska många afghaner. Och då fanns det uppgifter om att de här afghanerna, de kom genom, de var sådana som hade bott i Ryssland. Också en tid så att säga, de var liksom inte helt färska från, och det var ju också precis i augusti där evakueringen ifrån när USA och väst lämnade Kabul och så vidare. Det fanns då uppgifter att de här i huvudsak nog kom från Ryssland så att säga. Och man får nog utgå från att Ryssland vill säkerställa också nu, sätta press på Minsk att ingen av de här irakiska eller afghanska migranterna eller flyktingarna eller vilka det nu är kommer tillbaka eller kommer till Ryssland. Alltså vi riskerar ju att hamna i en situation där de här så att säga instängda i Belarus och de vill inte vara i Belarus och Belarus vill inte ha dem där och de släpps inte in i EU. Var ska de då ta vägen? Och jag ser en uppenbar risk för att vi kommer att se väldigt svår humanitär situation de kommande veckorna och månaderna. Det blir bara kallare och kallare här. Så att det finns men att ha, som vi ser, Ryssland har ju en ökad grad av isolering och en ökad grad av konfrontation mot väst, och det är nog i Moskvas intresse också att knyta Belarus närmare till sig själva och att man har liksom en gemensam front i det här. Sen exakt vad det är som är avstämt, vad det är som är samordnat och så vidare, det kan vi nog bara spekulera i. Men vi kan ju se att det finns en intressegemenskap här.
Just det. Det låter ju som, du beskrev situationen som att damned if you do, damned if you don't. Att det här är en ganska effektiv, eller i alla fall en verksam form av hybridkrigsföring. Hur kan den bemötas? Eller kan den det på något sätt?
Ja, det är svårt. Det är svårt att säga. Nu har ju väl ändå verkar det som, alltså EU visat också, Bryssel visat ganska stor förståelse för situationen för Polen och för Litauen tidigare och så. Men det pratas nu om att förbereda nya sanktioner mot Belarus. Ursula von der Leyen har också sagt att man måste titta på den här frågan. Också sanktioner mot de här flygbolagen som flyger de här migranterna från Mellanöstern till Belarus. Men det finns ju en känslighet här. Och mycket kommer väl också bero på hur den polska regeringen och de polska myndigheterna kommer att hantera situationen konkret vid gränsen. Och det är klart att i Minsk hoppas man ju sannolikt på att polackerna ska göra misstag här. Att det ska någon uppenbart olämplig eller aggressivt agerande från polsk militär eller polsk polis vid gränsen, och man kablas ut på tv-skärmarna, som skulle liksom försvaga Polens situation. Det tror jag skulle vara någonting som man vill uppnå. Så att det är fortfarande, men det är fortfarande väldigt osäkert och spänt. Men det ser inte ut som att det finns någon EU-solidaritet som håller på att krackelera just nu i varje fall. Och jag såg också att NATOs generalsekreterare hade ringt Polens president idag och uttryckt sin solidaritet och så vidare.
Det ska också sägas att det tas ju ganska bra betalt för de här resorna. Jag såg någon uppgift i, jag tror det var från Der Spiegel då, där någon turistbyrå tog flera tusen dollar då för att man skulle få resa till Belarus för ett, jag tror de kallade det för jakt- och fiskeläger eller något sånt där då, men det innebar ju då för att man fick landa i Minsk och sen bussades man iväg till gränsen helt enkelt. Så att det tjänas ju pengar på situationen också, så att säga. Det kanske visar på cynismen på hela.
Så verkar det vara om man får tro medieuppgifterna där.
Även solidariteten inom EU. Jag tänkte, Tysklands utrikesminister kallar ju den belarusiska ledningen för, eller Lukashenko direkt för, nu citerar jag, chef för en statlig liga av människosmugglare. Så det får sägas vara ganska, att man så att säga synat hans kort ganska väl.
Även den tyska inrikesministern Seehofer har ju uttryckt stor oro för det här, och det verkar ju som, och det finns väl en anledning att tro att de här emigranternas mål är ju just att komma till Tyskland. Och man har också kunnat se bilder på sociala medier och stå där de står vid gränsen och skriker Germany, 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 så att säga, för att förklara att det är dit de vill.
Jag tittar lite snabbt på väderleksrapporterna nu. Det är, just nu vid gränsen är det en minusgrad. Det kommer krypa ner ytterligare några minusgrader under på nätterna här framöver. Alltså det är tusentals människor då i vad som du beskriver, alltså terrängen helt enkelt, ute i skogen där de kanske inte har tillgång till mat eller värme på det sättet. Hur cynisk är Minsk i det här läget? Är man beredd att låta folk dö där ute i skogen, eller hur tänker man?
Om man får titta på agerandet hittills så verkar det finnas ett stort mått av cynism, och att man då instrumentaliserar, använder utsatta människors och deras människoliv, deras situation för politiska ändamål. Men det är ju en fråga här, och de har ju blivit en bricka i det här spelet, i det här utpressningsspelet här, och det är ju viktigt då, inte minst för EU och grannländerna och omvärlden, att klargöra vad ansvaret för den här uppkomna situationen ligger hos den belarusiska ledningen och ingen annanstans. Så att det är där som också då man kan utkräva ansvar för det. Men det här kommer ju också vara en strid om berättelserna, så att säga, som beror mycket på hur media kommer att rapportera om det här, hur det bredare samtalet, berättelsen, narrativet om den uppkomna situationen kommer att ta vägen i Europa. Och vi vet ju traditionellt de senaste åren att det finns få frågor som kan polarisera debatten inom EU och inom enskilda europeiska länder så mycket som migrationsfrågor. Det finns en enorm sprängkraft i de här frågorna.
Så är det absolut, och det är ju inte så konstigt heller, för det rör ju stora mänskliga värden, och det rör ju värden som är viktiga för alla, oavsett vad man tycker, så tycker man det väldigt starkt.
Väldigt mycket så, och jag är djupt oroad för alltså utsattheten hos de här människorna som nu befinner sig i gränsen, och jag tror att tyvärr att vi kommer att se väldigt obehagliga situationer. Och du pekade på vädret och temperaturen här och så, det kommer säkert snö snart.
Ytterligare en fråga, eller jag ska fylla på det lite, jag frågade tidigare hur man bemöter den här typen av hybridhot. Det är ju någonting som vi alla har lärt oss, det ordet, de senaste 10 åren kanske. Vad säger du som tidigare arbetat mycket med frågorna, går det framåt i vår beredskap? Lär vi oss någonting om det? Utvecklar vi motmedel, eller hur ser läget ut där? Går det att säga något allmänt om det?
Ja, det tror jag generellt. Alltså, hybridhot på det sätt som vi pratar om det idag. Det är ju någonting som man började prata inom EU och NATO efter den ryska aggressionen mot Ukraina 2014. Mm. Och sedan 2015 så inledde både EU och NATO då ett arbete mot hybridhot. Och för att det har gått så att säga 6-7 år bara, så måste man nog säga att det har gjorts mycket. Det här är ett område som har utvecklats väldigt snabbt. Jag brukar säga att det här är säkerhetspolitikens frontlinje eller forskningsfront så att säga, som kan vara lite svårt att förstå, för det handlar om då, traditionellt så har vi tänkt på säkerhetspolitik i termer av militära krafter, militära hot och så vidare. Men här har vi plötsligt hot som kommer från främmande stater. Det är traditionella utrikes- och säkerhetspolitiska hot. Men som oftast utspelar sig inom arenan för vår inre säkerhet. Och det har ofta funnits en ganska stor rågång i våra nationella system och också i det internationella samarbetet mellan intern säkerhet och extern säkerhet. Men, och det handlar då om att man måste skaffa sig, förstå, för det här hybrida hot, det kan vara medel som, de kan vara olagliga, de kan strida mot folkrätten, men behöver inte det. Så desinformation finns i sig, det finns inget i de flesta fall olagligt med desinformation, och det finns ingen internationell konvention mot desinformation. Men det som är det otäcka och det utmanande med hybridhot, att det handlar inte om ett cyberangrepp eller en desinformationskampanj eller någon korruptionsaffär eller man har försökt använda ekonomiska påtryckningsmedel eller kan ju också vara militära, det behöver inte handla om militärt våld, men man kan ju öva på ett militärt sätt eller visa upp gränskränkningar, uppträda på ett aggressivt sätt över internationellt luftrum och till sjöss som kan uppfattas som väldigt hotfullt. Och det som är hybridhot är just den här helheten, den sammansatta, att det är många olika instrument och många av dem kan vara väldigt svåra att uppfatta. Därför att hybridhot är ju medvetet utformade för att skapa förvirring, för att vara svåra att attribuera, svåra att upptäcka, och de ska vara förnekbara gärna. Man använder då ibland liksom ordet gråzon för att beskriva det här. Så att utmaningarna är ju dels att skapa sig en underrättelsebild, en lägesbild om vad är det faktiskt vi är utsatt för, att man kan koppla ihop de här olika pusselbitarna. Och det är en stor utmaning. Och det andra är att vi måste bygga motståndskraft i våra samhällen. Vi måste ta bort våra egna sårbarheter. Det kan vara cybersäkerhet, det kan vara utbildning mot att man ökar medvetenheten mot propaganda och desinformation och fake news och sådana saker. Det kan vara att man har rätt lagstiftning på plats. Sverige har antagit nya och ändrat en ganska lång rad lagar de senaste åren just för att stärka vår motståndskraft och minska vår sårbarhet. Men det tredje är ju då att man måste också tillämpa motmedel av något slag. I den säkerhetspolitiska jargongen brukar man prata om avskräckning då. Att man tillför kostnader. Om det är någon stat som då använder antagonistiska medel för att försöka skada oss, då måste vi besvara det på något sätt. Men vi kan inte besvara med samma medel, därför att vi vill ju inte använda desinformationen i cyberangrepp eller vad det nu kan vara. Utan det handlar ju ofta om att man kanske offentligt utpekar, man avslöjar så att säga vem det är som ligger bakom. Sanktioner, EU har antagit en rad olika nya sanktionsinstrument de senaste åren, inte minst på cyberområdet som man då också har använt, men även för brott mot mänskliga rättigheter och också som en följd av det här berömda Skripal-fallet i Salisbury mot alltså kemiska och bakteriologiska och radiologiska vapen, så har man infört en sanktionsregim från det. Och här pågår en ganska intensiv internationell diskussion nu i expertkretsar om hur man bäst ska utforma de här systemen för att kunna stå mot hybridet. Vi har kommit en lång bit på väg. Det återstår väldigt mycket att göra, och det här är någonting som vi lär oss vart efter. Det väsentliga med hybridhot är att man använder olika instrument för att tillfoga och skala där det finns en avsikt bakom. Men du kan i princip använda vad som helst som ett hybridhot. Det är på samma sätt, du kan göra någon människa illa och slå ihjäl någon människa med många väldigt olika saker. Alltså du kan använda en kniv, eller du kan ha en pistol, eller du kan ha ett tungt metallföremål eller vad det är. Det går liksom inte att i förväg identifiera vad som är hybridhot. Och bara för några år sedan så var det ingen, tror jag, som hade tänkt på eller talat om migrationsströmmar som ett hybridhot. Men nu är vi här, så att säga. Och det är det som är svårigheten. Vi vet inte vad som kan komma imorgon. Därför att man kan använda alla möjliga instrument eller verktyg i verktygslådan.
Just det. Vi ska återknyta bara till situationen i Belarus, Polen. Vad tycker du, kommer du hålla utkik ut? Jag förstår att det är svårt att förutsäga situationen, men vad tycker du man ska titta på för faktorer för att kunna bedöma hur situationen utvecklas?
Alltså på något sätt så kommer det här, är ju nu det här en vad kallar man det för, alltså en blinkningslek här mellan Belarus och EU, och se vem som kommer att ge vika först. Och det är det som är så väldigt farligt, därför att då blir det de här utsatta människorna vid gränsen som är väldigt sårbara, som kommer att lida och få betala priset för det här. Det man då kan titta på här, det är dels så att säga, hur kommer de polska myndigheterna att konkret hantera situationen vid gränsen? Hur sammanhållet kommer EU att vara och västvärlden, hur stark kommer solidariteten med Polen att vara? Det kan ju bli något annat land imorgon, och som jag sa, det har också varit, det här handlar inte bara om Polen utan också Lettland och Litauen. Och sen så får man ju titta på vad som händer då inne i Belarus. Kommer de här flygningarna att fortsätta? För det är ju, kan ju också uppstå en situation som regeringen i Minsk inte vill ha, med stora mängder migranter på Minsks gator från Mellanöstern, som man nog inte vill ha där, men som inte kommer till EU och som inte heller Ryssland kommer vilja ha. Vad kommer hända då? Vad kommer hända med inrikespolitiska stämningen i Minsk, och var ska man här ta vägen? Och det är väl kanske nästa sak som man också ska hålla öga på. Det är nämligen då att det andra naturliga landet, eller det man kan ta, och kommer man inte in till EU, kommer man inte in till Ryssland, och kan man inte vara kvar i Belarus, då är kanske det naturliga att man söker sig till Ukraina. Och Ukraina har ju en lång gräns mot Polen som ju förstås är väldigt svårbevakad och så vidare. Och då kan också Ukraina bli indraget i det här. Så att det är väl en annan faktor som man får hålla utkik efter.
Vi får följa det. Stort tack, Fredrik, för att du kom till podden och delgav oss dina insikter.
Tack, Andreas. Jätteroligt att få tala med dig.
Det var alltså Fredrik Löjdqvist som vi hade som gäst idag, chef för Stockholm Center of Eastern European Studies. Du har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Hör jättegärna av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter, antingen på det vi har precis diskuterat här idag, eller om ni har idéer på saker vi ska ta upp i framtiden. Maila då mig och mina kollegor på ledarsidan @svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson, och jag hoppas att vi hörs igen snart.